Röster.
Dagens programledare är Kiki och Mikael.
Dina röster i vardagen.
Hej och välkomna till dagens program med Kiki och
Mikael.
Ja, får man säga vad man vill? Säga vad som helst. Detta kommer det till stor del att handla om i dagens fontänbubbel som vanligt sänds från Lunds fontänhus idag den 4 juni. Det blir paneldebatt. Det kommer även att pratas om censur. Censureras jag nu? Det blir snack om rökning på balkong och rökförbudet och mycket mer. Kanske blir det tumult i dagens program, man vet ju aldrig. Så många starka viljor. Så undrar jag, men vad får man lov att säga då? Vad anser du om det, Mikael?
Jo, det är så här att det här med censur, det har man ju tagit för att det är någon som har sagt någonting fel. Jag skulle väl säga så här att vi lever i ett land med yttrandefrihet, men jag har den uppfattningen att man vågar inte säga som det är. Man vågar ibland inte visa sig och komma fram och säga som det är, fast man borde göra det. För att när man väl säger det som sanningen, så är det fel. Och så det är ju därför man vill censurera saker och ting.
Ja, men det här händer ju bland annat på fejan också. Man skriver en kommentar, så är den borta plötsligt.
Ja, Facebook är kanske inte det bästa stället att ha vissa politiska diskussioner ibland, för... det beror ju på dem. Man ska nog ha rätt vänner på Facebook, tror jag, för att jag har varit ganska trött på Facebook att man säger vissa saker, så nej, det får du inte säga. Eller ja
men då undrar jag här, nej, man får inte säga vad som helst, eller får man det? Men det finns ju det som skiter i vad det säger och hur det säger det. Dessa människor har en förmåga att skada, att göra någon ledsen. Dessa personer finner stor tillfredsställelse i detta. I vissa fall får man vara försiktig med vad man säger, så man inte råkar attackera en tjänsteman med ett uttalande som skadar denne. I värsta fall kan man bli åtalad. Det handlar om självkänsla, eller hur?
Ja, och syftet med våran podd är ju för att vi ska göra det med självkänsla och att öva på ens självkänsla och att vi ska kunna prata om saker som är riktigt och få fram våra åsikter, och det är ju dina röster i vardagen. Och det är ju det att vi har rätt till yttrandefrihet, men mycket är ju liksom, man kan inte göra det utan motstånd ibland, och det är för jävligt. Att det skulle vara självaste djävulen som predikar sanningen i mörkret. Jag ska nästan beskriva det som.
Ja, men det kanske han gör.
Förstår svenska rent bokstavligen då. Liksom. Man krävs lite kristen teologi för att förstå det. För vi är ett extremt kristet land kulturellt sett. Men det är ingen som går till kyrkan längre.
Ja, men jag vill återkomma till det här med... Ja, vad man säger och inte säger.
Nej, just det.
Jo, jag hade ju kunnat säga till någon, fy fan vad du ser ut. Är du dum i huvudet som klär dig på det sättet? Men det gör man ju inte.
Nej.
Men när det kommer till individer som håller på med jakt, experiment och andra typer av övergrepp mot djur, då jävlar rent ut sagt. Då skriver jag vad jag känner och tycker i... När jag kommenterar till exempel på Facebook. Därför jag blir så förbannad helt enkelt. Man kan även ljuga för att skydda sin bästis. Såklart har jag gjort det, fattas bara, eller hur?
Ja, alltså, man ska inte ljuga. För det är de här lögnerna som gör att vi man inte får lov att säga som det är. Du, som du sa, att du ska säga som det är vad du tycker om de där jävlarna som håller på med djurplågeri. Och...
Ja, men nu tänkte jag så här, om det gäller din bästa vän som har gjort någonting, då måste man ju liksom skydda personen. Jag hade gjort
det
alltså.
Ja, det... Ja, men det har ju med rädsla att göra, man... Ja,
ja.
Det... Jag vet inte om jag helt förstod dig nu, men det handlar ju om att man ska vara sannolik. Man vill känna, självkänsla har ju med sanningen att göra, att man får inte uttrycka sig som det är, och då liksom man ska vara inkonsekvens, man ska vara konsekvens.
Ja, men jag hade gått i döden för min bästa vän. Så
ja,
är
men då är ju det konsekvent.
Ja, det kan man säga. Ska vi...
Japp, det blir bra, vi får lyssna på låten nu.
Låten nu, ja. La Rosalía, casa se gana escuparse millonaria. Pienso y plugue si en sana. No me es vive una billeta, se yo que money man. Se nada da. Fucking money man.
Ja, hallå, du lyssnar på Fontänbubbel, dina röster i vardagen, och idag har vi lite speciellt för vi ska diskutera en sak, och det här med yttrandefrihet. Yttrandefrihet har ju med lag, det är en lagstadgad rätt vi har i vårt land, men ibland så får man fan inte säga som det är, eller hur Kiki?
Ja, det är sant, men det gör man ändå i vissa sammanhang.
Och därför har vi en paneldebatt här, och vi har moderator här, och det är Per då, och han vill ha titeln diktator där, för att här bestämmer han, sa han, men det tycker inte jag, för det är jag som är programledare, men han ska försöka hålla en viss nivå på debatten helt enkelt. Och med i debatten har vi, ni får lov att presentera er.
Det är Tony här. Ja,
jag har också Göran. Men jag har ingen knapp.
Okej. Ja, vi har lite problem med ljudet här. Men jag tror att om ljudet har kommit in, eller hur?
Ja, Göran också. Men,
ja.
Jag hade en sån kass. Ja. Nu har han bättre mick.
Yes. Tack Göran. Och så har vi en tredje person också.
Hörs jag här? Ja, ja, det är Olof.
Ja, välkommen Olof.
Tack.
Och det är så här, jag kanske ska börja och säga det att vi har lagstiftat om yttrandefrihet som innebär att vi har rätt att kunna uttrycka våra känslor och åsikter i både tidning och radio och tv. Ibland så kan man ju också säga så att yttrandefrihet, det handlar ju också om hur sociala situationer, när får jag inte lov att säga, jag känner att jag här vill jag säga men det vågar jag inte säga, eller det finns konsekvenser med det ibland. Och det finns ju vissa lagar som inskränker yttrandefrihet också. Så att det skulle vara intressant, hur ska vi göra nu Per? Du är moderator. Vem ska jag börja? Jag har ju börjat prata och säga här lite grann.
Det låter jättebra. Jag tänker, vad säger ni kära paneldeltagare? Hur definierar ni yttrandefrihet?
Ja, jag kan börja med det här med att yttrandefrihet tillsammans med tryckfrihetsförordningen är en grundlag i Sverige. Och det betyder att den lagen kan inte ändras hur som helst, utan det krävs något som heter kvalificerad majoritet i riksdagen för att kunna ändra en grundlag. Det betyder att 75% måste gå med på ändringen.
Och ett val emellan?
Ja, det ska vara ett val mellan besluten. Så att det inte är samma regering som sitter och bestämmer, eller samma riksdag.
Ett inslag som man kan säga, jag är verkligen ingen jurist eller så, eller har någon kunskap om det, men när det gäller yttrandefrihetsgrundlagen, alltså den rättighetsgrund som den är baserad på, det finns ju två sorters rättigheter. Det finns positiva rättigheter och negativa rättigheter. Och en positiv rättighet är att man har medel att kunna göra så att man har en rättighet att man ska få stöd för att göra någonting, att man har, medan en är negativ är att man, det innebär ett skydd mot att individens skyddade sfär mot samhället så att säga. Och yttrandefriheten är en negativ rätt. Och det innebär i praktiken, för dem som inte riktigt har koll på begreppen, det innebär att vad man säger, det som det faller under, det är att man har inte rätt. Det är en rättighet som är till att man ska kunna skydda folk att kunna säga saker utan att bli straffade från någon högre makt, från statsmakten till exempel. Däremot innebär det inte, som en positiv rättighet hade kunnat innebära, att alla hade haft rätt att kunna förhandla bort den rättigheten om man känner sig kränkt av det, att man inte har, men man har inte det. Däremot så gäller det att man får ta konsekvenserna av sin handling. Om folk blir upprättade så får man ta konsekvenserna att de blir sura.
Ja, det finns ju ibland lite inskränkningar i yttrandefriheten ändå. Vi har ju haft fram till 2012 filmcensur. Det är ett inskränkande i tryckfrihetsförordningen och yttrandefriheten, att de får inte lov att uttrycka vad de vill på film. Det får de numera. Det var ledande med tv för att det blev ju ett jävla liv om man visar lite sexuellt innehåll eller en översikt på tv som inte var allmängiltig. Den gäller inte heller så mycket nu. Något som är också väldigt unikt här i Sverige, det är att de här tryckfrihets- och yttrandefriheten gäller alla som finns genom landet. Även utländska medborgare har rätt att uttrycka vad de vill när de besöker vårt land.
Det är ju så att det har ju med moral att göra som inskränker ens rätt att säga. Det är ju så här att även om jag har sagt en sak så har ju sagt den, och man sagt nej, det får du inte säga innan eller göra så, för att det är moraliskt fel. Och när det kommer till psykisk ohälsa så kanske man, nej, man tänker ofta så här att det kan jag inte säga eller så kan jag inte göra, för då är jag dum i huvudet. Och det här med psykisk ohälsa, det är ju stigmatiserat, det är att då är man verkligen dum i huvudet, att inte ens vi kan säga vad vi tycker liksom och tänker. Eller jag kan ta ett exempel, Försäkringskassan, om man vill, när man ska ge sanningen till dem så kan man inte göra det, för att det ska vara exakt i på kronan. Och
fast det, om jag får komma in där, det handlar inte om yttrandefrihetslagen att göra, eftersom
det
handlar om, alltså yttrandefrihetslagen har att göra med vilka, att staten eller samhället, alltså statsmakten, den lagstiftande makten, har vidtar åtgärder mot den.
Alltså yttrandefrihetsgrundlagen är ju en grej, men nu pratar jag, kan det också vara generellt om vissa saker som man har svårt att säga ibland. Att det måste kunna vara lätt att kunna säga sanningen.
Men alltså yttrandefrihet och yttrandefrihetsgrundlagen är två olika saker.
Ja, det är det.
Grundlagen är ett skydd för till exempel en journalist som har grävt och knäckt ett skop, och så vill kanske polisen reda på var han har fått de uppgifterna ifrån. Och det behöver inte han tala om. Och polisen får heller inte börja gräva i det.
Nej.
Så det är ett skydd. Men yttrandefrihet, det allmänna ordet är att vi får säga vad fan vi vill. Ja. Men du får räkna med konsekvenser.
Det tänker jag då, Göran. Är det så, man tänker, hur korrelerar de? Hur sitter de ihop då? Tryckfrihet, eller yttrandefrihet och yttrandefrihetsgrundlagen. Är det just det du säger nu? Att det finns konsekvenser enligt lag, men yttrandefriheten är din privata rätt?
Ja, det är klart. Jag kan ju stå och vill bli vald till någonting och vräka ur mig det värsta om att alla muslimer gör på det här sättet. Och jag har ju rätt att säga det, men jag kommer nog till att få mothugg. Och jag är alldeles för långt, så blir han nog inkallad till förhör.
Ja, så det finns ju en lag som heter hets mot folkgrupp. Jag vet inte huruvida man täcks, alltså när man pratar om muslimer eller annan religiös rörelse, men det är i alla fall ett gränsfall att det finns vissa tendenser där man anses ha överskrivit lagen. Men den lagen är ju, kan man säga, ett visst en viss kompromiss med yttrandefriheten eftersom den är, eller liksom så, jag vill inte säga inskränkning eftersom det är ett negativt värdeladdat ord.
Nej, men det är en del ur yttrandefrihetsgrundlaget som man har flyttat över till brottsbalken.
Ja.
Och där ingår bland annat...
Jo, precis. Och det innebär ju att det man vill få bort, alltså syftet med lagen är att det inte ska vara möjligt att uppvigla på allmän plats. Alltså att det inte ska vara möjligt att man ska vara skyddad. Om det är en väldigt stor majoritet som vill hetsa mot en minoritet så ska de ha lagen på sin sida. Att bli
skyddad. Det är ju lite om de här inskränkningarna som jag snackade om innan, att där finns ju inskränkningar. Bland annat att man har, som Göran sa, flyttat över det till brottsbalken med vissa yttrandefrihetssaker, att man får inte uttrycka sig hur som helst om vissa grupper i samhället. Och sen gäller det också sociala förhinder, inskränkningar. Lite som Mikael är inne på där, att säga till människor. Alltså man kan ju inte säga vad som helst till alla människor sådär att du är för jävla ful eller något sånt. Det är ju sociala regler där. Och du får visst tycka det har du, men du har inte alltid rätt att uttrycka det.
Det har med moraliska hänsyn att göra. Och alltså jag vet inte hur det är, men det är väl möjligt också med ärekränkning, att det är också en inkränkning, att man kan anmäla ärekränkning. Det är
brottsbalken.
I brottsbalken, ja. Precis.
Ja, Per, ska vi ta en paus nu?
Ja, men jag tänkte lite på det här med moral som du var inne på, som vi pratade om nu. Mikael, tillbaka till det. Vad tänker du med, för att nu reder vi lite i vad är som är yttrandefrihetsgrundlagen och vad som är yttrandefrihet då. Men vad är det som formar moral då? Vad tror ni? Alltså så jag tänker just, du ja. Säger det Tony till exempel här, att men jag kan inte säga vad som helst. Varför kan du inte det då? Varför känner du det?
Det är ju dels de här moralgrejerna, sen är det sociala regler som man har blivit lärd sen barnsben, att du kan inte behandla andra människor hur som helst. Ju.
Mm.
Men. Nej, jag skulle ju säga att min syster, hon ska till frissan imorgon och färga håret. Jag har all rätt att säga det, men jag har ju ingen vidare social kompetens om jag säger det i det här sammanhanget.
Och då tänker jag på dig, Mikael. Vi pratade lite här, för vi pratade om det innan här.
Ja.
Du var inne på psykisk ohälsa. Kan då ställa till det för
yes.
Alltså just det sociala kittet vi pratar om och hur man formas? Alltså, vad tänker du om det?
Jo, det finns ju en ful definition på att man säger att du är tönt. Till exempelvis det var så i skolan. Och tönt, definitionen på tönt är väl en person som är socialt missanpassad. Och jag skulle väl ha den definitionen på det, att en tönt är en person som verkligen inte tänker så mycket över sin sociala status. Han struntar totalt i fall om någon tycker han gör fel eller rätt.
Mm, jag tänker lite på vad just det här, det ja. Sociala kittet som att det kan vara svårt att, ja, men beroende på till exempel diagnoser ja. Eller mående, kan vara svårt att läsa av och hänga med. Och då kan man kanske säga saker där man inte... Ja, men kanske saker påverkar ens mående, vad man säger.
Ja, det är väl så att den som egentligen är inskränkt då, alltså, det är ju inte den som får statusen tönt eller den som anses säga fel eller som inte får säga någonting, utan det är oftast den som kritiserar den som säger sanningen då. Nu har jag försökt säga hur jag tänker här. Det är kanske lite svårt hur jag inledde det, men det är ju så att när man säger så här, det får du inte säga. Eller, ja, det finns människor som säger som det är de tycker och tänker, men ibland är det fel att säga det, tycker man. Och då definierar de att de kanske är inskränkta då. Men man måste inse att vi är alla lika, så att vi tänker olika och så. Det är kanske brist på kommunikation mellan varandra.
Vi har ju någonting nu med en tendens till att det är liksom inne att man ska känna sig kränkt. Och känna sig kränkt, det kan man ju göra av missförstånd också. För den som säger tönt till dig till exempel kanske inte menar så som du tolkar.
Nej, det har ju, vi får sätta värdet på kränkt. Kränkt är väl väldigt allvarligt skulle jag tänka mig, för att kränkt är ju så att om man verkligen vill. Om man kränker någon, då gör man det avsiktligt. Då säger man och gör grejer för att den personen ska känna missaktning. att säger man en sak, jag vågar inte säga att du kanske inte passar i de här kläderna, då säger man ju det. Men nej, det, jag är kränkt. Det är lite överdrivet.
Men det är ju jag som då tolkar då att du inte ska säga det, för då känner jag mig kränkt. Men du har inte gjort det medvetet. Avsiktligt.
Nej, det stämmer.
Så du kränker inte mig från din sida sett. Ja. Men jag kanske känner mig kränkt för att du kritiserar mina kläder. Men det har ju inte med att göra att du gör det avsiktligt.
Men då tänker jag lite, alltså, och det, vi kan väl fortsätta, jag tänker kanske köra en låt. Bara men jag tänker att det är spännande vem som definierar rätten till att säga saker. Det ingår ju också någonstans i yttrandefrihet, makt och yttrandefrihet. Och det man har sagt har man ju sagt på något vis, även om du inte har menat det. Så jag tänker vi kan fundera lite på det, så kommer vi tillbaka. Så vad säger ni om det?
Japp. Japp, nu är vi tillbaka i Fontänbubbel, dina röster i vardagen, och låten vi lyssnar på heter Spanish Bobs med The Clash, och du har en tanke med det här, Kiki, inte sant?
Ja, jag har en tanke med, alltså då, när det gäller mobbing, alltså får de här mobbarna säga vad som helst, är offret?
Får man inte.
Men jag tänker att faller inte under yttrandefrihet.
Nej, men det skadar ju väldigt mycket, alltså.
Definitivt. Och det tänker jag lite att göra det här med, vi pratar om just definiera vem som äger rätten till att säga vad här. Utifrån makt, för mobbing handlar ju väldigt mycket om makt, till exempel.
Det.
Så det är ju vad tänker du där, Göran?
Jag tänker på sanning, alltså. Måste sanningen alltid fram? Är det så smart att säga sanningen? Man kan säga, om jag söker ett jobb och så sitter jag där framför de här panelen, cheferna som ska värdera mig. Så säger de, har du några negativa sidor? Jag talar alltid sant. Ja, men det är väl en positiv egenskap. Jag skiter väl i vad du tycker, din gubbjävel. Då får man nog inte jobbet. Men sen i ett högre perspektiv, om jag jobbar militärt eller inom Säpo till exempel, och jag berättar vitt och brett vad jag har för jobb och vad vi har kommit fram till, då kan jag göra mig skyldig till förräderi, bli gripen för hård och sitta en 15 år i fängelse. Och då är det inte så jävla så smart att säga sanningen. Men inom journalistiken så finns det inga myndighetslagar, utan branschen har själv makt över sin bransch. Det finns etiska regler och de får man inte överträda. Det är alltid från SD-folk som ropar, varför skriver ni inte vem det var? Vi vet ju att det var syrier. Jo, det var det, men det är inte intressant, utan det är brottet som är intressant. Skulle vi skriva att det var syrier, så dömer vi en hel grupp där 98-99% är hederliga. Så det är inte intressant i texten.
Om jag får komma in där.
Är det en kommentar, Pitsfärn, så har vi Tony som nästa man är. Har du en snabb kommentar?
Ja. Nej, men alltså där är det skillnad i olika saker. Det är en sak att säga någonting i rapporteringen. En annan sak är alltså kartläggning över vilka grupper som är representerade. Ingen kan ju också vara en nödvändig diskussion, eftersom man ser ju strukturer på det sättet när det gäller över- och underrepresentation.
Ja, så. Men Skånepolisen gjorde ju ett romskt register. Och det fick de skit för.
Nej. Nej, jag håller med att man inte bör göra det i varenda fall, att man ska skriva rakt ut i media att den här, det håller jag med om, absolut.
Ja, det här som du var inne på, Olof, det är lite forskning. Och forskning är ju tillåt att göra på allting. Men sen tänker jag också det här med Görans grej där, att sanningar och sånt, att yttrandefriheten säger också att du får lov att ljuga också. Du måste inte tala sanningar alltid, för du har rätt att ljuga också. Och jag tycker själv så att jag har inga problem att folk sprider lögner om mig. Det är värre när de sprider sanningar.
Det är ju så här att jag tror att lögn, alltså jag tror inte det finns några falska lögner, utan finns bara sanna lögner, utan ska lögnen vara sann så ska den ju vara riktigt liksom så här att den ljuger riktigt ordentligt. Det ska gå att lura folk. Så jag tror att det är det som är mörka med sanningen, att de är alltid vita.
Men om jag bara kommer in här, sanningen kan ju vara svårt. Och det är ju intressant, man tänker, vi lever ju i en annan tid politiskt än vad vi kanske, eller den kanske är likadant, men den är väldigt tydlig i alla fall i vad som är det här med fake news, att man kan säga en sak som man kan bara sprida lögner som president till exempel, eller som maktperson. Och där kommer man in på hur kan det vara så, hur kan yttrande, för någonstans handlar ju det om yttrande, för hur kan yttrandefriheten användas på det här sättet? Jag menar, efter det vi pratar, man har rätt att säga vad man vill, men man ska hålla sig väldigt, fakta.
Det är också svårt att dra gränsen för vad fake news. Alltså, man kan ju dra tydligt, alltså, alla vet ju att Hillary Clinton inte är en rymdödla. Det kan man ju säga emot ganska. Men till exempel såna här saker, ja, att huruvida högre skatter ger bättre välfärd eller om konkurrens bidrar till bättre kvalitet, det är också såna som man inte kan om det nu skulle visa sig att inte något stämmer, så kan man inte, om man ändå säger det med tvärsäkerhet, då blir det ju att man sprider någonting.
Ja, jag tänker mest på att man kan säga en sak och sen så kan alla tidningar säga att men det här är faktafel.
Ja,
det spelar ingen roll.
Får jag lov att inlägga det? Det är ju så att det finns ett uttryck som säger PK, politiskt korrekt, och tidningar och medier, de har en viss kultur som de följer, och folk säger ifrån då att nej, vi tror inte på den kulturen. Och då tolkas man kanske vara väldigt dum. Det finns sanningar som kommer fram som oftast konspirationsteoretiker pratar om, och då tolkas vissa sanningar som felaktiga då, eftersom de inte tillhör kulturen riktigt.
Men om jag får ge ett konkret exempel, det var kanske lite allmänt hållet det jag skrev de här invändningarna, men det har ju varit till exempel i valtider, så är det ju väldigt mycket att oppositionen ofta svartmålar ekonomin, medan de som sitter har en tendens att kanske skönmåla den, och då måste ju någon av dem vara fel påstående, de måste vara fake news om man säger så. Mm.
Absolut. Eller ja. Eller
kan vända med det. En annan utgångspunkt.
Ja. Jag tänker mig så här då. Kan ta ett exempel på vårt land. Det är socialdemokratin och de borgerliga partierna. De kritiserar socialdemokratin och vänstern för att de ska ha höga skatter. Och sen så säger de att ja, välfärden har inte funkat. Och jag tror att det här exemplet, de pratar om olika sanningar, men jag tror att båda sanningarna är riktiga. Det är att socialdemokraterna, de vill att vi ska betala tillbaka betala på statsskulden. Och det är ju en sanning som inte lyfts i media, varför vi betalar skattskuld och varför vi betalar skatt. Och de säger ju skatt betalar vi för att vi ska betala välfärden. Men jag tror att sanningens namn är att vi behöver inte betala skatt för att betala välfärden, utan det är lånen, statsskulden som betalar.
Vänta, nu får jag bryta in bara. Tänker vi hålla oss till yttrandefriheten?
Ja, yes,
nu,
det stämmer.
In för mycket. Ja. Och då tänker jag lite den frågan du ställde, Mikael, eller du var inne på journalistiken och sina lagar.
Ja.
Till exempel, tänker du, Göran, har erfarenhet av journalister? Hur ser det ut? Har det förändrats?
Ja, det har du. Tack vare, eller på grund av sociala medier, som vi inte riktigt vet hur vi ska få bukt med. För att när vi journalister går till en polisstation och får reda på det senaste dygnet händelser, och sedan kanske något som är grövre än de andra brotten och det vi vill skriva om, då ser ju vi namnen på dem som sitter gripna, förmodligen anhålls. Och vi har ju hela tiden, till skillnad från de flesta andra länder, valt att ha ett transparent samhälle.
Och det innebär ju att vem som helst kan gå in i, inte hos polisen, men när det väl kommer till domstol, titta på namnen på de åtalade. Skriver man upp dem och sen så kan man gå till passmyndigheten och få ut bilder. Och det är ingen lögn. Då är det kanske 5 muslimer som har gjort någonting. Och det gör de här avpixlat. Och de lägger ut de bilderna och namnen på alltihop. Men de gör det bara när det gäller invandrare. De springer aldrig och hämtar foto eller går på rättegångar när det är svenskar. För det är faktiskt fortfarande fler svenskar i fängelse än invandrare.
Där har vi också
Därför en... blir det en snedbild.
Mm. Får jag bara, Tony har bett om ordet här. Jag bara, precis.
Du snackar om det här, den här offentlighetsprincipen. Att vi kan hämta ut från alla myndigheter, kan vi hämta ut papper. Du snackade tidigare också om det här med branscher som lägger sina egna regler ibland. I pressen är det de här pressetiska regler, men det är branschen själv som har kommit fram till det, att så här ska vi inte göra för det passar sig inte i detta landet. Att till exempel lägga ut namn på misstänkta brottslingar, de är inte dömda, så de är bara misstänkta. Och då kan man inte lägga ut namnen. Däremot när de är dömda så har det ju hänt att de har lagt ut namn. Och de har ju också faktiskt lagt ut namn i vissa tidningar på misstänkta, men fått väldigt mycket kritik för det inom branschen.
Precis, det handlar ju såklart om yttrandefrihet, att man, och vad man får säga och inte säga, vad man använder målet. Jag tänker bara att vi ska, Olof och sen Mikael, och sen tänker jag att vi ska låta publiken upp och tycka lite om yttrandefrihet.
Jag ska bara säga att ibland när man lägger ut på misstänkta så är det för att man jagar dem och vill ha hjälp av allmänheten.
Ja, jag hoppas att den här sen. Ja, jo, men det var en viktig inledning. Alltså just det här sociala medier, att de funkar ju, är väldigt effektivt propagandaverktyg. Man selekterar en bit, ja, det här fallet fokuserar, och så sprider vi det, och så sprids det väldigt snabbt i olika grupper på Facebook. Då har jag väldigt mycket erfarenhet att det är vissa artiklar om en viss händelse kommer återkommande gånger, 100 gånger om. Så därför kan man tro att det händer 100 gånger, trots att det kanske bara händer en gång. Men varje sånt här fall lyfts väldigt mycket, så det är en viktig sak att tänka kritiskt. Men också, men en annan sak när det gäller det här med, som sagt, att hänga ut misstänkt, och där har man ju gjort, alltså där har ju tyvärr ibland media, alltså även äldre traditionell media, en tendens att de inte riktigt följer etik, att de vill ju uppnå såna här klick och allmän spridning ibland. Så jag tycker där tycker jag att de inte alltid är så goda föredömen heller, just när det gäller sånt där. När det är såna rubriker som ska vara, oh, det ska engagera folk, men så säger det emot den allmänna konsensuset i en annan rubrik. Och därför tycker jag att man måste ju ha en trovärdig linje, så att det inte blir bara sensation.
Nej, jag tänker att vi kan komma tillbaka kanske lite om vi hinner sen med just med förändring av media. Ja. Prata lite om det. Ja. Absolut. Men Mikael,
ja, det är ju så att det är en viss kultur som vi har i vårt land, och den dikterar ju vad vi kan säga och vad vi inte kan säga och vad vi ska göra och inte ska göra. Och det är ju den kulturen som den vanliga medien ska följa, men när vi har sociala medier, ja, då kan vi bryta mot den där kulturen. Så här, vi ska inte göra så riktigt. Och jag kan ta ett exempel, det var ju Nazi-Tyskland, alltså Hitler var ju expert på det här med propaganda, och de här nazisterna, jag har läst om det, de visste ju om det, att för att få folk att lyssna så ska vi prata om det de vill höra på. Att det handlar om den här kulturen, man lyssnar bara på de som man vill lyssna på. Det bygger på att vem är det du lyssnar på? Den som har makten, om man ska säga så. Och man vet vad man ska säga för att folk ska lyssna.
Absolut, helt, och det har man hela sociala medier med bubblorna.
Ja, de vet inte vad folk vill lyssna på. Mm. De säger, ja, det här ska folk lyssna på, men det lyssnar de inte på, kanske.
Eller så kan man styra de sociala medierna.
Ja, det gör man ju också.
Precis. Intressant, vi ska bara låta publiken komma. Vill du komma upp här?
Ja, det gör man ju också. Ja,
Hallå.
Ja, det är på. Välkommen.
George Washington sa det en gång, yttrandefriheten kan inte begränsas, bara förloras. Och Det kan man ju tycka vad man vill om. Va? Det är ju, de hade ju säkert inte samma problem med till exempel pedofiler eller terrorister på den tiden som de har idag. Som man kanske kan tycka det är värt att begränsa deras yttrandefrihet. Men en sak kan man veta. Och det är att det där citatet av George Washington, det kommer man aldrig någonsin att upp i Sveriges statstelevision.
Nej, det hör inte ihop med kulturen, tror jag. Nej, det är min tolkning då. Vi har en ny person här. Välkommen upp.
Tack.
Det är Rosmarie.
Ja, det är
välkommen, Rosmarie.
Tack. Jag skulle vilja säga, jag tycker inte man behöver säga allt vad man tycker och tänker. Med risk för att man kan såra någon som antingen tar åt sig eller är känslig. Vi vet ju inte vad som finns i personens bagage. Tack.
Tack så mycket. Japp, vi har fler personer, Per, eller hur? Yes, och tack och välkommen.
Ja, tack så mycket, Martin här.
Hej, Martin.
Ja, alltså yttrandefrihet, det är ju väldigt bra. Men det finns ju många praktiska frågor där yttrandefriheten kan bli ett problem. Men tänk om till exempel vem som helst hade fått haft en åsikt om hur till exempel mjölkförpackningarna ska se ut. Alltså det går ju bara att ha kanske ett par olika sorters former för dem. Och man kan inte låta alla ha en åsikt om hur de ska utformas till exempel. Och det blir ju faktiskt omöjligt att låta alla få sin vilja fram.
Nej, det är väl så att Tetra Pak, de har ju bestämt hur mjölkpaketet ska vara. Så att det handlar väl om att de får sina produkter sålda helt enkelt. Men om man anser att de kanske går att göra i praktiken, det skulle kunna vara en åsikt då.
Ja, precis. Alltså, där finns ingen yttrandefrihet, men det är ju bara positivt tycker jag.
Man skulle säga nej, man skulle tycka att man inte ska ha sådana mjölkkartonger exempelvis. Men det kan de inte avgöra för folk köper ju dem.
Men då kommer man ju i frihet in på kommersialism och företagande. Ja. Men jag tänker, ska vi kanske köra en låt och sen gå in på just kanske individens... Vem bestämmer individens rättigheter och vem bestämmer vad gäller just vad man får tycka och tänka?
Det är ju så att man ska få lov att säga som det är, för att det kan ju begränsa... Alltså det finns ett syfte med varför man säger som man gör och det man vill berätta. Men om ingen lyssnar, då är det ju ett problem på grund av den saken. Så tänker jag. Nu ska vi lyssna på nästa låt. When I get home, please say that you'll be there.
Vem har rätt till balkongen? Jag bor i en etta med stor balkong. Min granne ovanpå bor i likadan lägenhet med balkong. Vi betalar lika mycket hyra. Men det är bara grannen som kan använda sin stora balkong, inte jag. Varför då, undrar du kanske? Jo, för min granne röker hela tiden på sin balkong och delar frikostigt med sig av mängder av cigarettrök hela dagen och på morgonen och på kvällen. Och särskilt när det är fint väder. Jag står inte ut med cigarettröken, så jag klarar inte att sitta på min balkong när cigarettröken bolmar ner från grannens balkong rakt ner på min. Så jag står inte ut med att vara där, utan går in i lägenheten och stänger dörren. Det går inte ens att vädra, för när jag öppnar balkongdörren sugs röklukten in i min lägenhet. Det är bara att stänga dörren igen. Denna situation får mig att undra, vem har rätt till balkongen? Har min granne större rätt till att vara på sin balkong än jag? Men det är väl klart att man måste få röka på sin balkong, säger någon. Men ska inte jag kunna vara på min balkong, jag också, undrar jag. Ska inte jag kunna vädra? Och när det är fint väder, ska inte jag kunna sitta ute då? Men varför går du inte bara och pratar med grannen, undrar du kanske. Men vad ska vi prata om egentligen? Vems rätt att vara på balkongen? Jag känner på mig att samtalet inte kommer att falla väl ut för min del. Jag vågar faktiskt inte ens ta upp det med grannen. Han måste ju få röka på sin balkong, det är väl självklart och inget att gnälla om. Eller? Vem har rätt till sin balkong? Vem har rätt att finnas och uttrycka sig egentligen?
Fontänbubblet tillbaka, och det här kan säkert många känna igen ju. Rökning, balkonger, det stör, man blir störd av ljud, av rökning. Så här. Men har det här med yttrandefrihet att göra egentligen? Har du någon kommentar på det, Mikael? Sen vet jag att Tony komma in lite.
Man har ju rätt att uttrycka sig och säga att ja, det är fel med rökning, men i det här dilemmat så handlar det ju om att hon ska ha rätt att kunna säga det till sin granne, och hon ska förstå det, att hon egentligen inskränker på hennes frihet, att hon kan ju egentligen, hon behöver ju inte sitta och röka på balkongen hela tiden, men det är ju så att hon kanske inte tar till sig det. Det är ju det liksom. Det är jättejobbigt alltså. Det är en social fråga det här. Inte kulturell, men en social fråga.
Säkert. Men yttrandefrihet är det där.
Man vågar inte kritisera grannen för att grannen röker. Man får inte kritisera någon helt enkelt. Du får inte röka på din balkong. För att jag får ju rök i min balkong också.
Vad säger du, Tony, om det här?
Ja, vi har ju ingen sån här rökfrihetsförordning. Men yttrandefrihet och även tryckfrihet skulle ju gå under tyckfrihet också. Men anledningen till att hon inte kunde prata med grannen var väl förmodligen hon såg väl bara ett stort jävla rökmål. Hon visste inte att det var någon människa där inne. Rökförbud har de infört för rätt så länge sedan på Lunds arbetsplatser. Jag jobbade på Svaneskolan i Lund då. Och min chef, hon tyckte att kommunen var feg för att de inte införde snusförbud samtidigt. Och då sa jag till min chef att du skulle kunna försöka få mig att sluta snusa. Det hade inte gått, för jag stör ju ingen med min snus. Så det var ju då jag inte blåser i ansiktet på folk. Det är sällan jag gör det.
Om jag får komma in.
Det får du absolut, Olof.
Ja, när det gäller frågan om rökning på ämnet, så egentligen... Egentligen gäller det samma sak kan man säga där som när det gäller annan form av så här trivsel när någon stör. Samma som när någon spelar hög musik och inte tar hänsyn. Det är ju att det är väl ungefär samma gäller utan att det för den stund är kriminellt att spela hög musik. Men det är också något sånt där att man har vissa regler att följa om någon upplever det som jobbigt. Att de inte tar hänsyn så gör man i så fall upp med antingen hyresvärden eller LKF eller vilket som helst, eller med någon förening eller med någon fackförening, alltså hyresgästföreningen eller någonting. Någon annans möjlighet är lite svårt att säga att staten ska förbjuda grannen från att röka. Liksom. Det är enda alternativet som jag ser det. Så det är, man måste kunna komma runt det på något sånt sätt.
Jag tänker bara men kan vi försöka komma tillbaka och definiera vad det här har med yttrandefrihet att göra?
Jag säger så här att dilemmat är ju det att hon kan inte säga till sin granne att du får sluta röka, för hon tar inte till sig det. Och jag tycker att det som Olof sa nu var en ganska bra idé, att man skulle gå till någon annan då. Han tar exempel att det går inte att gå till staten, men man skulle kunna gå till andra grannar, och att om det skulle vara fler personer som säger en sak, det blir lättare också än att man bara är ensam.
Absolut. Tony, vad skulle du säga?
Det här med att hon inte tycker att grannarna ska röka och sånt, det har hon visst enligt yttrandefrihetslagen rätt att tycka och anse. Men sen så är det ju lokala förordningar då. Alltså, staten kan ju inte säga till henne att inte hon får röka kanske, men det finns ju kommunala... De heter inte lagar, de heter kommunala förordningar. Och det finns ju även genom bostadsbolaget att de har regler som man måste följa för att få lov att bo där. Men om det tangerar yttrandefriheten, det är jag inte riktigt säker på.
Alltså, dilemmat är ju det att det inte hjälper att säga som man tycker. Det är det som är problemet. Det är väl lite det som vi menar med yttrandefriheten i dagens podd, att... Alltså jag ska uttrycka min åsikt, eller jag vågar inte, det går inte på grund av ett socialt dilemma. Som det här i fallet då, att det skulle inte hjälpa att säga till sin granne, eller man skulle säga det att ja, vi tycker att det är fel att röka på balkongen. För att det kommer inte tas till liksom på rätt sätt, utan här är det självklart man ska få lov att röka på balkongen. Det är ett sånt dilemma som är svårt att kunna göra någonting åt. Liksom. Även om man har rätt att säga det så vill inte folk lyssna på det.
Jag tänker, nej, absolut. Jag tänker, tiden går så himla snabbt. Jag tänker med det här med vad man får uttrycka. Nu sa du någonting som fick mig att tänka på musik, Olof. Ja. Och tänka så här med, det var någonting Tony sa med att uttrycka. Men får man säga vad man vill? Jag tänker så här, musik, uttryck, konst. Att man kan uttrycka, mycket musik uttrycker hat.
Ja, det är väl där det handlar om att inom musik. I så många musiktexter då, framförallt inom, som du nämnde, hiphop och punk och liksom så närliggande, så är det att ibland så är det svårt att dra gränsen för vad som är, alltså ibland kan det kanske tangera till uppvigling, ibland på vissa att folk, man samlar på att uttrycka någonting och så är det väldigt många som hakar på. Det har varit så den amerikanska debatten har varit mycket, och så kanske även i Sverige nu i vissa fall, att Timbuktu och Kartellen hade någon låt om, med lite smädesord till SD till exempel. Som handlar då. Och jag vet inte om det är någon sån, om det är någon sån kritiken kan förfalla under det. För det är en sak, men om det uppfattas leda till uppvigling, så är många liksom sådär att alltså man menar att det kanske finns ett visst ansvar, eget ansvar, när man yttrar en åsikt. Att man gör det på ett sätt som är...
Ja, vad var du kom in på? Musik och konst, för att vi har ju fått, Sverigedemokraterna har ju ingen riksdagsmajoritet, men de har majoritet i många kommuner. Och jag minns i Frankrike för drygt 20 år sedan när Le Pens, alltså pappa Marie Le Pens parti tog makten i Toulouse och två andra kommuner. Då skulle plötsligt... all socialistisk och marxistisk litteratur rensas ut från biblioteken. Det tror jag inte de mest styrda kommunerna vågar göra än, men vad köper de in?
Ja, de har ju pratat om att Jimmy Åkesson har pratat om att lägga ner P3 på grund av att det var satirik där. Ja. Och det var ganska tydligt självmål för dem som är. Kan jag tänka mig att många av hans egna väljare tyckte det var liksom...
Han ville också tillsammans med Moderaterna avskaffa public service, alltså SVT och SR.
Nej, det finns väl inget sånt förslag på riksdagens bord.
Och okej, gör det, men vi vet ju facit redan. Då blir det ju program som stil med TV3, TV4, TV5. Är det sånt skit vi vill ha? De håller på med vuxenmobbing av den här Greta. Men ingen kritiserar att Kristina Schollin, hennes unga och hennes barnbarn får vara i TV hur mycket som helst med sina korkade åsikter. Och de är helt talanglösa.
Så, vilka tänkte du på, sa du?
De parallellen har
ju, då kommer ju vänta lite nu, Olof. Jag tänker att det är ju intressant, men nu hinner vi inte riktigt prata vidare om det, men det är ju intressant det med att för forumen och vilken roll man har gör att man i vissa fall kan namnge personer. Det kan man ju inte alltid göra. I detta fall kan man ju det, såklart, eftersom de är offentliga personer. Och det, men då kommer vi in på en annan diskussion. Jag tänker bara om vi kan avsluta lite, för nu är klockan så mycket att ser ni någon, är yttrandefriheten hotad? Befinner den sig i en situation idag? Eller är allt som det ska? Är det bra? Om vi går runt bordet här, Olof?
Ja, risken är ju att om man är historielös och inte riktigt vet vilka grunder man ska försvara den på, så är risken att man kommer, att fler och fler kommer kräva inskränkningar av den, om man inte kan stå för vad själva syftet är. Och syftet kan inte vara att man ska känna sig mobbad och kränkt eller vad det nu är, eller vad man nu är, att man därför ska kunna kräva att de ska stoppas, utan man måste kunna ha en stabil grund att stå på varför den här är viktigt, att man gör på historiska paralleller.
Jag tycker att yttrandefriheten är hotad på grund av sociala medier, men jag vet inte riktigt hur man ska komma till rätta med det. Det sades för några år sedan att allt som skrivs på sociala medier i Sverige ska följa samma regler som pressen gör.
Och en sak när det gäller yttrandefrihet, ett exempel som var ganska tydligt var alltså när det gäller föreningsfrihet som är ganska nära, eller att kunna våga närvara. Det var ju att nu till exempel RFSL inte vågade delta i Almedalen på grund av att Nordiska motståndsrörelsen, ja, som en nazistisk organisation, hade hotat dem på plats. Och det är ett ganska allvarligt demokratiproblem att det är att folk blir skrämda till tystnad. Så på samma sätt som många islamister också försökte skrämma folk till tystnad, annars så spränger vi om inte det nya som Gud, som Allah säger. Liksom.
Ja.
Nej, tack. Det är ju absolut, finns ju problem. Och du ser det, Göran, som en problematisk tid på det sättet. Mika, vad tänker du med yttrandefriheten hotad?
Nej, jag tror faktiskt inte den är hotad som lag så sett. Jag tror att det handlar mer om att man vad tänka rätt och tänka fel. Men det är ju det yttrandefriheten kanske missbrukas på så vis att jag ska tala om för folk att de tänker fel, eller så ska du tänka rätt så här, att det handlar om att man har okunskap, att många som är så där, de har okunskap och vill inte förstå, det är väl för att de redan har fått någon kunskap som de har låst in sig på, att så här är det. De vill inte vara ödmjuka till att andra tänker annorlunda. Och det här med religion kan ju vara så att man blir inskränkt och att man kan inte se saker och ting från olika perspektiv då. Men alltså, ska man vara religiös så tror jag också det går att se från olika perspektiv. Att, man ska inte vara så där ta saker bokstavligen, utan man får ju vara lite ödmjuk till att andra tänker annorlunda.
Tack, det tänker jag är viktigt att ta med sig, så att huruvida ni är hotade eller inte, vad är yttrandefrihet, de olika perspektiven.
Ja.
Du ska ha din rätt att uttrycka någonting, men du måste också ha din plikt att lyssna på andra perspektiv, såklart. Kicki, vad...
Jag kan svara på den frågan.
Men jag tänker inte riktigt så... Okej, okay. Tony, vad känner du, är yttrandefriheten hotad?
Ja, jag tänker på det här nu med, det finns ju sociala medier på nätet. Där är ju yttrandefriheten hotad lite grann, för Facebook har sina egna regler om vad man får lov att skriva eller visa på bilder och sånt. Så där är ju ett hot mot yttrandefriheten där. Men de gäller ju inte under svensk lag, så det är lite trickig fråga det där.
Alltså jag har blivit utkastad på väldigt lösa grunder, till exempel att någon har kunnat anmäla en anmälningsalgoritm, trots att det jag skriver inte har brutit mot communityns regler, så har det ändå blivit att anmälningsalgoritmen är på något sätt bristfri, att det inte riktigt kollas upp alla sådär, utan alla som blir sura kan, och om de anmäler i grupp så kan de banna i princip vad som helst.
Jag tänker, vi ska avsluta nu, programledarna avsluta här, men jag tänker att det är väl viktigt, algoritmer och yttrandefrihet, hur går det ihop? Skulle ju alla kunna tänka.
Alltså algoritmen är ju bokstavlig, alltså den är ju logiskt helt till 100% då. Men den faller på logiken därför att den inte kan ändras. Mm. Att den är ju satt för att vara på ett sätt, alltså. Att man kan inte ändra den på nya grunder då. Och det handlar väl om att man sätter fiendskap till någonting. Att man ska formas efter en viss struktur då. Så att algoritmen är ju så att den ska vara exakt. Vi ska tacka för den här podden som vi har haft idag. Vi drar oss till att avsluta nu. Eller hur, Kicki?
Ja, vi får säga att vi återkommer så småningom.
Och vi tackar från panelen också.
Ja. Tack så mycket.